Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu har jag fått en gäst här i studion som jag är extremt nyfiken på. Men innan jag presenterar honom så tänker jag för ovanlighetens skull presentera hans far. Därför, du, Mårten Blix. Blix utan T på slutet, eller hur?
Just det.
Du har en väldigt känd far. Vad heter han?
Hans Blix.
Ja. Och Mårten, det är så att din far är en av de personer som jag under hela mitt liv har beundrat. Både när han då var utrikesminister i Ola Ullstens regering. Han höll på med väldigt mycket internationella saker. Men framför allt då han vågade gå emot hela världen. I vilken roll hade han då innan Irakkriget?
Han var ju chefs för Unmovic som skulle kontrollera massförstörelsevapen i Irak. Så de gjorde inspektioner på tips från olika intelligence-organisationer och de tittade på allting, men de fann ju ingen evidens, ingen bevis för att det skulle finnas någonting kvar. Och så rapporterade de det, men det tog man inte på tillräckligt allvar i Bush-administrationen och man trodde inte på det helt enkelt. Men det visade sig att det fanns ju inte några vapen när kriget sen hade genomförts.
Nej, för att även innan 11 september 2001 så hade han ju varit i Irak flera gånger. Mm. Och han var ordförande för FNs inspektionskommission, eller vad det nu heter för någonting. Och han vågade säga, när hela världen flyttade liksom fokus från Afghanistan till Irak och bestämde sig för att nu måste vi ta ner Saddam Hussein. Och alla världsledare sa att de har massförstörelsevapen. Så gick din far ut mot allihopa och satt och sa i olika tv-program på amerikanska nyhetsgrejer att nej, det har man inte hittat. Mm. Och han blev ju väldigt kritiserad.
Ja. Ja, det fanns ju inga bevis och de följde ju upp de tips som fanns.
Ja.
Och när de inte visade sig innehålla någonting så fanns det ju inte så mycket att basera de där påståendena på. Så att jag tror att han kände sig antagligen att han vilar på en stabil grund. Om det här är de bästa intelligence som finns från CIA och de andra, ja, men då är det inte tillräckligt bra egentligen. Och det visade sig, det var ju precis det som hände sen, att det var inte sant det där.
Nej. Och han fick ju även kritik internt i Sverige, till och med inom hans egen parti, för han var ju folkpartist.
Ja.
Och jag tror det var Per Ahlmark som kritiserade honom väldigt hårt.
Ja,
ja.
Det är någon sån här fade som ligger långt tillbaka.
Så att, alltså jag måste säga det, alltså det är ett stort mod att våga, för att idag när vi är så ängsliga och knappt vågar säga emot någon för att inte känna oss liksom medlemmar i vår egen flock eller vår grupp, så står han där.
Ja.
Och hela amerikanska politiska eliten emot sig, plus det var väl Blair och hela gänget som liksom sa att nej, han har fel, vi har rätt, nu går vi in i Irak.
Ja. Lärdomen är väl att när man har bra på fötterna, då ska man stå på sig om det är tillräckligt viktigt, va?
Ja.
Man kan ju inte bråka om allting, men om man har fått ett uppdrag, då ska man ju vara äkta mot det uppdraget. Och sen har man bra argument och bra och genomtänkt, då ska man liksom stå på sig. Det är väl en av de sakerna som man kan ta med sig av det.
Ja, precis. Och sen han fortsätter jag också skriva artiklar. Jag tror att han 2020 skrev i Svenska Dagbladet: om man hade lyssnat på oss hade IS inte uppstått, var en av hans. Så han vågar fortfarande gå ut. Och din far är 92 år.
Mm.
Mm. Du har också en relativt känd mor, skulle man väl säga.
Ja.
Än om hon namnmässigt inte är lika känd som din far. Vad heter din mor?
Eva Kettis. Hon har ju gjort en tjänstemannakarriär inom regeringskansliet och sen jobbat på EFTA Surveillance Authority i Genève, där man håller på med handelsfrågor innan vi gick med i EU. Och sen kom hon tillbaka till Sverige och jobbade då på UD. Och hennes sista uppdrag innan hon gick i pension, det var som ambassadör för Arktis och Antarktis.
Herregud.
Och vi har ju ingen fysisk ambassad på de ställena av lite förklarliga anledningar. Så att det var mycket resande till de här platserna som är fascinerande och ödsliga. Och det är mycket miljöfrågor kopplat till Arktis och Antarktis.
Ja, för det har också varit i några av dina föräldrars intressen, det här med miljö.
Mm.
För det här med kärnkraft har din far också gett sig in i. Han var väl också ledare för linje 2, va?
Det stämmer,
ja. Vad var linje 2 för någonting? För oss ungdomar som inte... Jag röstade i det valet faktiskt, men jag kommer inte ihåg.
Jag tror inte jag kan återge det så exakt som jag borde, men det fanns ju 3 valmöjligheter. En var linje 1 som var mycket positivt till kärnkraften, och en som det var Folkpartiet och Socialdemokraterna tillsammans som hade en ganska positiv linje i kärnkraftsfrågan, och sen var det linje 3 som mer eller mindre ville avveckla. Så att det var något mellanting mellan att vara väldigt positiv och jag ville avveckla.
Och linje 2 vann, va?
Och linje 2 vann, ja. Mm. Och han var ju kampanjgeneral, de var ju 2 kampanjgeneraler för linje 2. Och det var också en av de sakerna som sen gjorde att han blev utnämnd till generaldirektör i internationella atomenergiorganet.
Just
med
det.
Den bakgrunden av att liksom ha diskuterat kärnkraftsfrågor i Sverige.
Ja, för att han är positiv egentligen till kärnkraft, därför att han ser det som mer klimatvänligt.
Ja, att det är en av de mest klimatvänliga energikällorna. Det som är dessutom är stabil, som inte påverkas av att om det inte skulle blåsa eller om det går i moln. Och sen han brukar också prata om att det fanns ju liksom en tanke med att placera kärnkraftsverk i södra delen av Sverige, därför att i Norrland så har vi ju vattenkraft. Så där har man ju tillgång till el, och ska man inte liksom föra över all den här elen från norr till söder, då behöver man någon strategisk syn på att man ska ha tillförlitlig energikälla i söder.
Så han ger sig in, alltså det är här jag beundrar din far för, han ger sig in i såna här frågor som inte alltid liksom dit vinden blåser, han går sin egen väg. Och nu kommer vi till dig äntligen, Mårten, nu har vi liksom bäddat det. Förresten, inte nog med att du har en väldigt känd far och mor då, så har du dessutom en farfar och en farfars far, de var professorer.
Mm.
Ja, så att du har, när du föddes, hur kom det sig? Eller hur tänkte du då? Skulle du fortsätta i din fars fotspår, eller fick du gå din egen väg?
Alltså, från barndomen så var det inte så att jag fantiserade om att bli professor eller någonting annat. Men det var ju viktigt på sätt och vis hur man formas, att bli uppmuntrad i kunskap och synen på argument och på det politiska samtalet och hur det formar en. Min pappa brukar säga att det minsta han förväntar sig är att jag skulle doktorera.
Det minsta han förväntar sig.
Ja, jag tog det där inte på så stort allvar, kan jag tillägga. Utan jag har nu visserligen doktorerat och vi kanske kommer tillbaka till det. Men det hade jag nog inte gjort om jag inte hade hittat någonting som jag ville göra. För det är inte någonting man ger sig in på så där utan vidare, utan man måste ju verkligen vilja göra det. För det är minst 4 år, ofta några år därutöver, som det tar, som man ska hålla på med det här stora projektet om man ska doktorera. Och, och det ska man inte göra om man inte verkligen brinner för det. Så att nu hittade jag mitt ämne och det blev så. Men,
och vilket ämne valde du?
Jag har då doktorerat i nationalekonomi.
Ja.
Och jag har skrivit, det blev en ganska teknisk, matematisk teknisk avhandling som handlar om rationella förväntningar och olika icke-linjära modeller.
Du är ekonom.
Jag är ekonom, nationalekonom.
Mm.
Och det kanske är ironin i det hela är att sen när jag blev klar med min avhandling så gick jag in i policybranschen. Så jag var först på Riksbanken som har hållit på med väldigt praktiska saker. Även om det finns liksom mycket teoretiska modeller så är det ett hantverk också. Så det är både den här teoretiska bakgrunden, men det är också ett hantverk. Så att jag gick från den här väldigt teoretiska världen till att hålla på med praktiska saker. Först inom penningpolitiken och sen i regeringskansliet.
För nu har jag fattat när jag sökt på dig då att du har skrivit väldigt många artiklar. Men innan vi går in på dem så måste man ju fråga, alltså du bor i Tyresö. Det här är ju liksom Radio Tyresö, så nu måste du liksom köra Tyresö. Hur kom det sig att du hamnade här? För du är inte född här. Din far är född i Uppsala, har jag läst.
Ja, Det var lite av en slump. Vi bodde inne i stan och hade fått barn. Vårt andra barn var fött och så ville vi bo i villa. Och då tittade vi runt om faktiskt hela Stockholmsområdet. Så vi tittade nästan överallt, kändes det som. Och så hittade vi, vi bjöd på något hus här i Tyresö. Och det fick vi inte. Och sen bjöd vi på något annat hus och det fick vi. Så att vi var väldigt breda i vad vi letade. Jag tror att några av de sakerna som gjorde att vi lockades av Tyresö, det var mycket natur här och känslan av småskalighet. Så att det är inte så överkommersialiserat samtidigt som man är nära Stockholmspulsen. Så att det finns den här charmen i att vara nära, men ändå att det är mycket nära till tystnad och natur.
Men hade ni någon koll på Tyresö innan? Hade ni någon anknytning hit?
Nej, det hade vi inte.
Vad visste du om Tyresö innan du flyttade hit?
Det var nog mer när vi gjorde det här valet, det var mer en känsla vi hade. Så att man kanske som tråkig nationalekonom borde gjort upp någon slags Excel-spreadsheet och titta på statistiken över olika saker. Men så gjorde vi inte, utan vi tyckte om området. Och liksom, alltså några saker som vi upptäckte när vi tittade runt på andra delar. Till exempel så tittade vi Sollentuna någon gång och sen det var ett jättefint hus. Och så kom vi dit och så hör man då bakgrundsbruset från E4-an.
Ja,
och det är sådana där saker som man värdesätter att man kan vara ute i sin trädgård och liksom att det är tyst och lugnt. Och det man hör, det är liksom fåglarna, inte någon motorväg.
Ja. Ni bor i Trollbäcken?
Vi bor i Sofieberg.
Sofieberg. Ja. Hur länge har ni bott i Tyresö nu?
Ja, det var lite mer spännande än vad det kunde ha varit. För vi köpte det här huset då 2007. Samtidigt så fick min hustru jobb på Europeiska centralbanken i Frankfurt, och det visste vi inte, och det hände någon vecka efter att vi hade köpt det här huset. Så det som hände var att vårt bohag flyttade till Tyresö, men vi flyttade till Frankfurt och var där ett år ungefär.
Aha.
Och jobbade precis under finanskrisen faktiskt.
Aha.
Så att vi egentligen så flyttade vi hit ordentligt så här 2009.
Känner du dig nyinflyttad eller känner du att du liksom har stoppat ner dina rötter här i Tyresö nu?
Nej, nu är jag inte längre nyinflyttad. Det kan jag inte påstå, men det tar väl lite längre tid att bli.
Ja, fast det tycker jag, måste jag säga så här. Jag som då är född nästan här, det är inte 64 flyttar hit. Att i och med att det här är en inflyttningskommun så är det väldigt få som egentligen liksom i flera generationer. Mm. Så att vi är ju en sån här liksom liten nybyggare. Mm. Så det är inte så att oj, nej, jag har bott här i 5 generationer. Det är väldigt få som har gjort det. Mm. Så vi som är... Som ändå, jag kom hit som 7-åring. Jag tycker ju att jag är en ursprungstyresebo, vilket jag inte är. Mm. Så att det är väldigt lätt att känna sig välkommen i en kommun som inte har så mycket genuin historia. För det var, de var så få från början som bodde här.
Mm.
Så välkommen ändå.
Tackar.
Ja, jag skrev lite frågor till dig innan för att jag tänkte att du kunde bli beredd. Mm. Jag skrev så här, vem är du? Familj och intressen. Mm. Har du liksom, det här är en kommun där det finns väldigt mycket vatten. Har du någon koppling till vatten?
Ja, jag har mitt största fritidsintresse, det är dykning och teknisk dykning. Det har jag inte gjort så mycket nu när mina barn har växt upp och det familjelivet. Men annars så har jag gjort väldigt mycket dykutfärder i Stockholms skärgård.
Aha, vad roligt,
och runt om i hela världen. Det började med att jag började dyka på vrak här i Stockholms skärgård.
Oj!
Det är ju ganska spännande miljö för vrakdykare, därför att vraken är väldigt välbevarade.
Ja.
För att det är så låg salthalt. Och dessutom så är det en farlig kust.
Mm,
så det finns mycket att titta på.
Det finns mycket att titta på under vatten.
Det började med att jag var ute och dök på nästan allting man kunde hitta på ett visst djup. Och sen tyckte jag, nu vill jag se mera saker. Och då gick jag någon sån här kurser i teknisk dykning.
Aha.
För att då dyker man med trimix. Då blandar man syre, kväve och helium för att kunna komma ner djupare utan att vara djuprusad.
Oj!
Så det är en hel apparat för att kunna dyka säkert på djupare djup.
Om du någon gång hittar något vrak här utanför liksom närheten av oss, får gärna komma hit och berätta om det. För bara det låter jätteintressant. Mm. Men nu tänkte jag gå vidare här, för att Nästa fråga var så här, vad gör en filosofie doktor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning där du är anställd? Vad gör man där?
Huvuduppdraget det är att publicera forskning i hög vetenskaplig kvalitet i tidskrifter.
Så du läser andras forskning?
Nej, vi skriver egna. Vi har forskningsfinansiering från olika stiftelser.
Så du fortsätter att forska alltså?
Ja, och det är då näringslivsfrågor. Så att om man delar upp nationalekonomi i makro, som då är liksom arbetslöshet och arbetsmarknad och penningpolitik. Så det vi gör är mikro, och då tittar man på speciella marknader, energi eller tjänster eller kanske finansiella marknader. Så vi har ett perspektiv på enskilda marknader och sånt som är intressant för näringslivet. Och det perspektivet saknas då bland universiteten, i alla fall inte kanske i undertryck där man tittar på de andra frågorna. Så det är ett unikt perspektiv. Men huvuduppdraget då, det är att publicera forskning i bra tidskrifter. Och på olika områden. Till exempel, jag har nu skrivit en bok om privatisering av välfärdstjänster som kom ut alldeles nyligen.
Jag läste om du har skrivit många artiklar om det också.
Ja, jag har skrivit en del. Och det är den andra delen i det som vi gör på IFN, att vi ska också komma ut och delta i debatten på de frågor där vi har något att säga. Så att om man gör något kanske väldigt tekniskt och vetenskapligt, ibland så finns det en viktig populärvetenskaplig poäng att göra, då kanske vi skriver en debattartikel, eller så händer det någonting där det finns anledning att tillföra det perspektiv som vi har som forskare. Så det är ganska mycket, en del forskare som är väldigt aktiva med att delta i debatten, och jag är en av dem som har deltagit ganska mycket i olika frågor, framförallt senaste tiden om sjukvård och digitalisering av sjukvård.
Ja, det har jag faktiskt. Men du är ju också, på samma sätt som din far, han var ju aktiv i Folkpartiet, Liberalerna. Men du har också blivit politiskt aktiv. Är det även den här institutet, har det också någon politisk vinkel?
Det har ingen vinkel alls. Det har ingenting med politiken alls att göra, utan det är oberoende forskning.
Oberoende forskning, För att ibland så har ju olika, vad ska man säga, agendor. Det är väldigt många som driver agendor idag. Men ni har ingen påtryckning, ni har ingen som äger er som talar om åt det här hållet ska vi gå eller någonting sånt?
Nej, ingenting. Så att det är bra att du frågar det, därför att det finns ju så kallade think tanks.
Ja.
Och på vänsterkanten och på högerkanten och så vidare. Men vi är då absolut inte någon think tank, utan det uppdraget är den här publicerade forskningen. Och det mäts då, liksom i stort sett varje månad så kommer det citeringar. Inom forskningen så mäter man hur framgångsrik man är, ofta genom hur mycket man citeras och vilka som citerar en. Och där kommer statistik hela tiden. Och då ska man se till att, har man inte liksom publicerat i tidskrifter där man blir ofta citerad, då har man inte gjort ett bra jobb.
Okay.
Och det där mäts. Så att det är verkligen inte så att det är en think tank, utan det ska vara oberoende forskning, och det är ingen som kommer och säger att i efterhand att det där var inget bra utifrån uppdragsgivaren. Sen vi har då en grundfinansiering från Svenskt Näringsliv som täcker de administrativa kostnaderna. Allting därutöver måste vi söka pengar från forskningsstiftelser.
Aha, ungefär som ett universitet också får pengar, eller?
Ja, de får väl sin grundplåt från staten. Ja. Och sen kan de också söka pengar. Men vår verksamhet på IFN, där måste vi söka pengar för allt vi gör, all forskning.
Okay.
Och då kan det vara korta, men för det mesta så vill vi ha längre projekt. Det är 3-5 år för att ha en stabilitet i det vi gör.
Annars går väl alltid åt att sitta och söka pengar också.
Det är det enda trista administrativt. Jag skulle leta efter det jobb som inte har något tråkigt administrativt, och där att söka pengar, det tillhör inte mina favoriter.
Jag vet, jag har också försökt med det. Men du är aktiv eller engagerad i Moderaterna. Hur kom det sig? Din far som är liksom väldigt känd liberal, hur tänkte du då?
Alltså, jag tror att bara på 70-talet någon gång, då fick jag hjälpa till att dela ut valsedlar åt Folkpartiet. Men, ja. Men jag klarade mig från den episoden. Så jag har egentligen varit moderat i hela livet. Och sen har jag inte varit så aktiv. Jag har ju bott utomlands ganska länge. Jag bodde ju, växte upp i Wien på 80-talet. Och sen har jag bott i London i 4 år på 90-talet. Så när jag kom tillbaka, det var då jag började doktorera. Så att då var det inte så naturligt att gå in i en politisk bana. Som många som gör politiska banor, de har ju liksom kommit upp från ungdomsförbunden.
Ja, just det.
Och då var jag ganska intresserad av just penningpolitiken när jag började på Riksbanken på slutet av 90-talet. Så att det blev av olika skäl en slump som jag inte valde den banan. Men jag har nog inte ändrat min uppfattning. Nyanserna har nog ändrats sen barndomen, men jag har hela tiden varit åt Moderaterna.
Mm, mm. Men har ni bra diskussioner internt i familjen då? I och med att din far då varit väldigt profilerad liberal.
Favoritämnet är förstås kärnkraften, och där har vi samma uppfattning, så det är lätt. Och sen har vi olika inriktningar, men att min pappa har ju hållit på med utrikespolitik och jag håller på med nationalekonomi, statens offentliga finanser, digitalisering, välfärdsfrågor, saker som inte han håller på med.
Så, okay.
Så att om det skulle vara föremål för en diskussion så är det liksom olika villkor.
Du är han respekterar din kunskap inom ditt område, du respekterar hans kunskap inom hans område.
Alltså vi har väl, ja så kan man säga. Det.
Ni har valt olika delar.
Jag tror att det ändå är ganska bra att det skulle vara jobbigt, och man vill ju mäta sig med sig själv och det man gör. Man vill ju inte vara i skuggan av någonting annat.
Jag fattar. Och jag kände lite grann när jag började med det här programmet. Jag var ju liksom, jag är en sån stor beundrad din far, så jag tänkte, oj, jag får inte, det är du som ska vara i fokus. Alltså, jag hoppas du inte tog illa upp
det.
Att det börjar med din farsa. Mm. Men då, du är då vald kommunrevisor här i Tyresö.
Ja.
Och då ska man ju berätta så här att i varje kommun så är det några politiska, alltså man får ett förtroendeuppdrag som politisk kommun. Sen finns det väl också de som är revisorer till yrket som reviderar liksom räkenskaperna. Men ni ska titta på hur verksamheten fungerar, eller hur?
Mm. Ja, det är precis så glamoröst som det låter.
Nej, men hur länge har du varit kommunrevisor?
Ja, nu är det drygt ett år.
Ja.
Det blev en lite av en slump. Jag var med på några möten och sen behövde de någon person som skulle ingå i kommunrevisionen från Moderaterna. Och för mig sammanföll det med, jag håller ju på med de här frågorna som forskare.
Ja.
Så jag skriver om välfärdsfrågor. Jag skrev om framtidens välfärd när jag var i regeringskansliet i en bok i Framtidskommissionen. Sen har jag skrivit om olika välfärdsfrågor under en längre tid, och sen har vi ett projekt där vi tittar på kommunernas användning av teknologi i välfärden som vi genomför nu. Så att det var professionella intressen som sammanföll med att jag tycker att det här med granskning av offentlig verksamhet är väldigt viktig.
Ja, och nu får du en möjlighet att titta in i detalj.
Ja, och förstå det i detalj, inte på det här övergripande planet på Finansdepartementet där man liksom summerar alla miljarder, utan nu går ner på liksom på den här skolan eller på liksom verkliga detaljnivå. Så det var både som boende i Tyresö kommun men också som professionellt intresse, så tyckte jag det var ett spännande uppdrag. Och man ska ju ha klart för sig att det finns ju ingen annan granskning av offentlig verksamhet i kommuner och regioner än den här typen av förtroendegranskning. Men om man kan jämföra då med statliga myndigheter och regeringen, där har du ju liksom granskning på flera nivåer. Dels har du naturligtvis media som hela tiden begär ut handlingar och granskar och den typen av granskning. Sen har du har Riksrevisionen förstås, som har ett starkt mandat från riksdagen, så det är ju liksom inte en myndighet under regeringskansliet, och de har sitt tydliga uppdrag och granskar statens myndigheter.
Mm.
Men den största delen av välfärdskakan, det är ju ändå det som regionerna gör med sjukvården och infrastruktur och kommunerna med skolan, äldreomsorgen och så vidare. Det är mer än 1 000 miljarder som kommuner och regioner sammantaget spenderar. Och mycket av det här är väldigt viktigt för medborgarna.
Mm.
Och hur granskas det här? Ja, det är då den här förtroenderevisionen. Och vi har då till vår hjälp har vi en sån här professionell revisorsbyrå.
Ja.
Men de arbetar på vårt uppdrag.
Okej, för att jag har själv suttit i olika nämnder här i Tyresö kommun. Och då är det ju så att den politiska majoriteten granskas ju då av oppositionen som får ordförandeskapet i revisionen, eller hur?
Mm.
Så nu när det är ett styre bestående av Socialdemokrater, Miljöpartiet och Liberaler,
ja,
så är ni moderater som är ordförande i revisionen, va?
Ja. Det är 3 moderater i revisionen och 2 socialdemokrater. Och det där ändras precis som du säger. Sen tycker jag att det är inte som ett vanligt politiskt uppdrag, utan att vi ska ju granska, dels granskar vi räkenskaperna och det är den här professionella delen som ger oss underlag för att granska kommunens räkenskaper. Men också titta på, följer man upp de mål, har man bra rutiner för att göra det man vill. Så vi ska ju inte liksom lägga värderingar på, politiska värderingar på det kommunen gör, utan vi ska granska, har man liksom lyckats man uppfylla de mål som man har satt upp,
ja,
gör man det på ett kostnadseffektivt sätt. Så det är en annan, det är en mer snäv typ av fråga, men att det är en viktig fråga som behövs för att vi får ut bra kvalitet ur välfärdstjänster bland annat då.
För att ni har rätt att titta på i stort sett alla dokument.
Mm.
Ni sitter och, nu ska jag inte säga förhör, höll jag på att säga. För så känner jag att det är nämnd. Då kom ju revisionen och liksom ställde alla frågor.
Väldigt populärt.
Ja, väldigt populärt. Hur är det här? Hur har ni tänkt här? Så skulle man liksom allihopa tala om det. Så att ni är på något sätt, ni går in i alla nämnder, ni träffar alla nämndordföringar, alla nämnder och får ställa era frågor kring den verksamhet som finns där och titta i protokoll och sånt. Så under ett år nu, när man inte kunnat träffas, har ni kört Zoom då allihopa, eller?
Vi har kört mycket digitala möten under en del, under början av hösten. Då hade vi fysiska möten, men sen blev det snabbt digitala möten igen.
Mm.
Jag har inte sett det, det är inte så begränsande egentligen. Vi har kunnat granska som vi har välat i alla fall. Och sen har det varit en del omställning, men för oss har det varit ganska så smidigt egentligen.
Mm. Är ni klara med revisionen för 2020?
Det pågår just nu.
Ja, för det kommer ju komma som en rapport och sen som dras för kommunfullmäktige, va?
Mm.
Vad har du personligen, vilka insikter har du fått och vad har du sett under det året du har varit kommunrevisor, tycker du?
Vi har ju granskat allting och vi beställer fördjupade granskningar på områden där vi tycker att vi har frågetecken. För det här gångna året, så det ska jag inte säga här och nu, men en sak som uppkom under våra specialgranskningar, det var kring kommunens hantering av digitalisering.
Mm.
Och då har vi noterade att det fanns en budget för digitalisering och det fanns ett sätt att hantera det på, men det fanns inget politiskt mål. Och det har vi anmärkt på, och vi tyckte inte fick några bra svar från kommunen. Så det är en fråga som vi har noterat under. Varför är det viktigt? Jo, därför att alla måste ju hålla på med digitalisering på ett eller annat sätt, men om man inte vet varför man gör det, då kanske man bara följer med och försöker göra någonting i det lilla. Men man måste veta vilken riktning man är på väg, för att annars så vet man inte varför man gör det, annat än att alla andra håller på med det. Så att det finns en viss budget då för digitalisering, men är den stor eller liten, om man inte har någon mål för det, då kan man inte säga att man har uppfyllt det eller på vilket sätt. Och om man då tittar i längre perspektiv och går tillbaka till det som jag håller på att forska kring, välfärdsfrågor, så ser vi att på de kommande 10 åren så demografin slår ju in med allt starkare kraft.
I Tyresö, ja.
I hela Sverige.
Ja, men i Tyresö är det nästan ännu värre, va?
Jag tror inte vi sticker ut så mycket, men det kommer vara besvärligt försörjningskvoten tror jag inte sticker ut så mycket i Tyresö jämfört med, alltså den här balansen ja. Mellan de som jobbar och de som har gått i pension.
För vi har ju varit väldigt, alltså, i och med att vi var en ung kommun på 60-70-talet när unga människor flyttade hit. Mm. Det är de som är 80 plus idag. Mm. Och vi har ju aldrig haft den här enorma ålderspyramiden förut i Tyresö. Mm. Så vi har haft det ganska bra på ett sätt. Mm. Nu är det tufft, för nu kommer de här äldre som behöver mycket vård. Och
det är ju balansen mellan intäkter, att man ska kunna finansiera de som är här och den välfärdskontraktet. Jag tittade på försörjningskvoten alldeles innan jag gick till det här samtalet. Men inte desto mindre så är det ju en utmaning för alla kommuner. Och nu har vi haft mycket inflyttning till Tyresö de senaste 10 åren inte minst. Men det kommer personalförsörjningen i äldreomsorgen, det är svårt.
Ja.
Och det blir, när det blir fler äldre och det är svårt att rekrytera personal. Så att på olika håll och kanter så kommer man behöva att använda teknologi för att göra det lättare. Och att underlätta för de som jobbar inom välfärdsyrken. Till exempel det här med digitala lås. Så att man inte behöver ha massa liksom låsknippar som hänger någonstans. Man kan ha natttillsyn för de som behöver bevakning liksom dygnet runt och hjälp. Istället för att någon kommer in mitt i natten och öppnar dörren och kollar. Och allt är okej, så kan man ha sensorer och digital teknik. Och så kan man få en varning om någonting avvikande händer. Och det gör ju också då att arbetsuppgifterna för de personerna kan bli mindre tungt. Och man kan liksom fokusera på den mänskliga dimensionen i de här jobben. Så att hur man använder teknologi när det blir fler äldre och färre som jobbar med våra äldre. Det är viktigt det är en viktig långsiktig fråga.
Långsiktig fråga, ja. För du har skrivit bland annat en artikel som heter Digitalisering kan rädda vården.
Ja, just det. Det var nog sjukvården i den här artikeln. Och det var just under pandemins början, under våren 2020. Vi har ju noterat att när nätläkare började göra sitt intåg i Sverige, då var det många yngre personer som använde de här tjänsterna. De som var överrepresenterade i början, det var 0-4 år. Och det var alltså, det är förstås föräldrar som är oroliga för sina bebisar. Och sen är det många yngre och sen faller det ner. Så att ju högre upp i åldrarna, desto färre är det som använder digitala vårdkontakter. Så det är en stor andel av den yngre befolkningen, samtidigt som vi vet att det är de äldre
som har det stora vårdbehovet.
Och som inte är riktigt vana vid det här. Nej. Men då kommer pandemin. Och så blir helt plötsligt många av de fördelar som finns med digital vård blivit väldigt övertydliga. Det här att inte behöva liksom göra en resa på bussen där kanske någon smittar, sitta i ett väntrum. Både för läkaren och för den som behöver sjukvård så finns det ju väldigt tydligt då att det är bra att ha ett digitalt vårdsamtal där ingen riskerar att bli smittad.
Alltså jag tänker så här, Mårten Blix, att egentligen borde du och jag göra ett eget program som bara handlar om det här, för det här är sådana här frågor man själv går omkring och funderar på. Och liksom du skulle behöva få utveckla det lite mer, för att det här med välfärden, hur den ska klara sig, tror jag väldigt många funderar på idag. Men jag skulle vilja ställa några såna här allmänna frågor bara till dig innan vi avslutar programmet. Är Tyresö kommun en välskött kommun, tycker du?
Ja, jag tycker nog i huvudsak att kommunen är välskött. Sen finns det ju liksom viktiga saker att bevaka, men vi har inte funnit något som har liksom stuckit ut på det ena eller andra hållet. Men vi är ju liksom inga frikort, utan vi är tuffa i revisionen och ställer de här frågorna. För gör man inte det, då vet vi ju inte vad som kan hända.
Men det här med, som du kanske har märkt då, att när det gäller människor som sätter sig i nämnder, för det här är ju också ett problem, tycker jag. Jag har ju själv varit politiskt aktiv, numera kallar jag mig för politiskt deprimerad person. Därför att jag inte längre är aktiv och jag tycker inte saker alltid går åt rätt håll. Men det har ju alltid varit...
Vem gör det?
Vem gör det? Men jag känner ju liksom att det... Ja, saker går inte alltid åt rätt håll. Men det som också oroar mig väldigt mycket, jag som kommer från en generation där vi skulle vara politiskt aktiva, det vill säga massa människor engagerade sig politiskt, och då blev det också väldigt mycket duktiga människor som gav sig in i politiken. det som är ett problem idag, tycker jag, det spelar ingen roll vilket parti det är. Det spelar ingen roll om det är en fackförening eller om det är en fotbollsförening. Går man på ett årsmöte och säger någonting vettigt, man kanske bara ställer en fråga, och så kommer det till valberedning. Och då är det ofta människor som inte har, alltså, ja, de har inte fullt med, alltså det är väldigt lätt att bli invald i en politisk församling, i en nämnd, i en styrelse, en bostadsföreningsstyrelse, ska jag inte snacka om där. Där ska man, går man på årsmöten där, då blir man direkt invald. Och jag sitter själv i några valberedningar. Det här gör ju det att det är vanliga människor som kanske inte har jättestor erfarenhet alla gånger. Det är unga människor som sätter sig i våra kommunala nämnder. Och de gör ju ett slitarbete, för när man sätter sig i en nämnd, då får man, på den tiden det var papper, så var det ungefär 2 centimeter papper. Alltså ungefär 150 sidor som man skulle läsa på inför varje möte. Och skulle man då bygga någonting, bara det var ju liksom en bok. Man kunde ju läsa om mikroberna i mossorna bara för att se om det här var... Alltså det är ju inte, det är inte... Man tror ju liksom att politik är att sitta i en soffa och dividera. Men i själva verket är det ju ett jättejobb att sätta sig och förstå hur ska vi lösa den här saken. Vad händer nu när ishallen har de upptäckt att det är fel på marken, och här har de startat ett bygge och oj 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 och så vidare. Det är ingenting man bläddrar liksom förbi. Så den här, liksom, vad ska man säga, den här politiska vardagen som många kastar sig in i, det är ju inga proffs, utan det är vanliga människor som vill någonting. Hur ser du på den här rollen? För att om du då har rört dina släktingar, professorer. Det här kan ju vara liksom en undersköterska som sätter sig i en nämnd. Det kan vara en sopåkare, det kan vara vem som helst som vill engagera sig. Hur ser du på den här liksom folkliga delen av en kommun som sköts av vanliga människor?
Ja, det är väl så vår demokrati ser ut. Och man får liksom ta sitt uppdrag på allvar, och att det här, det är viktigt. Jag tycker också att granskning är en del som förstärker, att om man har massa åsikter men det aldrig möter någon som har någon motstånd, man är någon slags åsiktbubbla, ja, men då kan man liksom låsa in sig där och inte få något intellektuellt tuggmotstånd. En sak som jag däremot tycker är lite som oroar mig, och det är det här med lokala medier, som jag kanske kan få viss sympati från dig, vad vet jag. Och det är att i takt med att digitaliseringen har gjort det allt mer centraliserat med nyheter, så har det varit svårt för lokala medier att granska. Så att man kan göra liksom mindre saker, men det är dyrt att göra djupgranskningar av effektiviteten eller korruption eller vad det kan vara på kommunal nivå. Det kostar pengar och det tar tid, och det där är svårt att göra när nyheterna måste vara snabbare. Och vilka är det som granskar? Ja, men det är Uppdrag granskning, SVT, men, och det är några till. Men det, på kommunal nivå så är det allt svagare granskning av kommunernas verksamhet. Och det där är en ekvation som jag tror inte vi har inte riktigt förstått innebörden av det för liksom maktbalansen i lokal demokrati. Och det tycker jag liksom ökar då betydelsen av att ha en sån här kommunal förtroenderevision, och rollen, den blir ännu viktigare när media då inte är lika framträdande och granskar det som görs på lokal nivå.
Och jag tror att det är ännu värre runt kranskommuner runt Stockholm. Vi lever i extrem medieskugga. För att då går man runt och frågar vanliga invånare, vad heter olika politiker? Eller vilket styre är det? Så är det inte ens så att de vet om det är, vem styr i din kommun. Det ska ta 10 år för en lokal politiker att bli lite känd. Så vi har ibland gått runt och visat foton på när Fredrik Saveståhl, han satt ju ändå ganska länge. Och då var det inte alla som kände igen även honom som var i tidningarna, tyckte vi, varje vecka. Men åker ut i landet, vi har ett ställe uppe i Härjedalen. Bergs kommun, alla känner ju alla. Så att det är liksom, där uppe finns det ju en helt annan, vad ska man säga, folk är insatta i saker och ting. Så att runt Stockholms kommun är vi ännu mer i medieskugga. Vi har bara mitt i Tyresö. Och sen har vi då en Tyresö Nyheter med socialdemokratiska förtecken. Och sen har vi våran radio som egentligen mer är liksom bara ideell. Vi granskar inte, vi låter folk komma till tals.
Ja, men det här med granskningen, den är, det tror jag är ett långsiktigt problem, ja, helt enkelt faktiskt.
Ja. Fantastiskt bra att du kom hit. Jag tycker vi ska göra fler program, du och jag. För jag har massa frågor egentligen till dig om allmänt om ekonomi som jag inte kan ställa nu. Men som handlar om hur det kan komma sig att vi går plus det här året när det var pandemi. Och hur världens ekonomi...
Det finns ett snabbt svar på det tyvärr.
Ja, vad är det som har svaret då?
Staten har ju gett väldiga bidrag, de här generella och riktade statsbidrag. Så att de flesta kommuner och regioner badar i pengar.
Jag vet.
Och sen har man då inte liksom räknat av det där på slutet av året, så man har haft ett stort överskott under 2020. Och det är en fråga då, liksom att har kommunerna tagit chansen att använda de här pengarna till att liksom ta itu med långsiktiga strukturproblem, eller låter man det här förminska trycket på att göra de här omställningarna? Och det är ett bekymmer, tycker jag, att jag tror att många kommuner, kanske inklusive då Tyresö kommun, inte har tagit den här chansen.
Nej, och det skulle jag vilja prata med dig mer om, för att det är en sak att man pumpar ut de här pengarna till kommunen för att hålla kommunerna liksom flytande. Mm. Vad händer då med statsekonomi? Och nu när vi plötsligt kan bara trycka pengar mycket som helst och 100 miljarder till EU. Jag skulle vilja ställa frågor till dig om nationalekonomiska konsekvenser av den här politiken som körs nu när man pumpar ut. Och det är bara att titta på USA eller med länderna. Hur går det med världens ekonomi? Så det kan vi väl prata om i ett annat program. För du har ju skrivit fantastiskt intressanta... Jag ska bara läsa några liksom rubriker som jag skulle vilja prata med dig om. Mm. Konkursvåg hotar Sverige, trodde du i början av året. Mm. Och när jag säger till folk att det är mycket konkurser, nej, det är inte fler konkurser än vanligt, säger folk, jag fattar ingenting. Mer pengar löser inte kommunkrisen efter corona, en annan rubrik. Mm. Glöm inte att offentlig sektor är ineffektiv, en annan rubrik. Och inför ett byråkratitak i välfärden, den gillar jag.
Det är min favorit. Det var faktiskt min egen.
Ja, var det? De tog din egen rubrik.
Ja, det händer inte alltid.
Nej, jag vet. De brukar twista till det. Så Mårten Blix, som är då ny kommunrevisor och en ganska erfaren Tyresö kommuninvånare och... har då en känd far som heter Hans Blix, vill jag då tala om, att jag återigen har stor beundran för. Du är välkommen hit igen, kanske när ni är klara med er rapport. För ni skriver den och sen drar ni den för fullmäktige, va? Och där har ni lite konkreta saker.
Just det.
Och den är inte färdig ännu.
Nej.
Nej. Då är du välkommen hit och då tar vi snabbt den och sen tar vi världen, tycker jag. För den är mer intressant.
Det låter bra.
Ja. Jättebra. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som har försökt ställa lite intelligenta frågor heter Ann Sandin Lindgren.